Och här är lunchekot torsdag. Regeringen ger grönt ljus till flera nya vindkraftsparker. Arbetslösheten minskar i hela landet enligt nya siffror från Arbetsförmedlingen. Och i Danmark växer oron för engelskans inflytande på det danska språket. Det är delar av innehållet i lunchekot idag i studion Marta Einerstam-Karis. Ja, regeringen har idag gett klartecken till två nya havsbaserade vindkraftsparker och en på land utanför Piteå. Samtidigt avslår man 11 havsbaserade vindkraftsparker. Vi har klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
Det kan bygga på många olika saker, exempelvis sjöfart eller miljö. Att man inte kan uppvisa en tillräckligt bra balans med de naturförhållanden vi vill upprätthålla. Men i många fall rör det ju sig såklart om försvarsmakten som har starka intressen i flera av de här områdena.
Och på vilket sätt skulle de här parkerna vara ett hinder för försvaret?
Det kan handla om övningsverksamhet eller även i raka situationer där försvarsmakten behöver agera. Där de här parkerna skulle försvåra det i allt för hög utsträckning.
De nya havsbaserade vindkraftsparkerna som nu har beviljats tillstånd är Fyrskeppet offshore öster om Söderhamn i södra Bottenhavet som omfattar 93 vindkraftverk och Vidar sydväst om Strömstad i norra Skagerrak som omfattar upp till 75 vindkraftverk. Allt är dock inte klappat och klart. Till exempel behövs tillstånd om att lägga ut undervattenskablar innan parkerna kan börja byggas. Idag kom också besked om ett nytt tillståndssystem för att få bygga vindkraft. Ett auktionssystem där företagen får tävla om och bygga på redan utpekade områden. Romina Pourmokhtari igen.
Staten pekar på förhand ut vilken plats som är lämplig och kan då diska undan de här frågorna kring miljö, kring sjöfart och också inte minst kring försvaret. Och sedan så får bolagen tävla helt enkelt i auktion om vem som ska få den här platsen. Då kan man sen snabbt gå vidare. Bolagen slipper investera stora belopp och mycket tid i att undersöka om platsen är lämplig. Och vi undviker också flera parallella processer där olika bolag ansöker om samma plats.
Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, reporter Marie Nilsson Boy. Och på en pressträff med regeringen nu på förmiddagen ställdes frågor om den nationella säkerhetsrådgivaren Niklas Kvarnström som glömde kvar en anteckningsbok i samband med NATOs toppmöte i Turkiet förra veckan. Och så här kommenterar utrikeshandelsminister Benjamin Dousa händelsen.
Nationella säkerhetsrådgivaren själv och regeringskansliet som myndighet menar att det inte var säkerhetsklassad information eller känslig information på något sätt och vi har ingen anledning att betvivla den informationen som har kommit oss till del.
Det var förra veckan som statsminister Ulf Kristersson deltog i NATOs toppmöte i Turkiet tillsammans med sin säkerhetsrådgivare sedan ett år tillbaka, Niklas Kvarnström. I en möteslokal blev Kvarnströms anteckningsbok kvar, något som Dagens Nyheter avslöjade igår. Ekot har hittills endast fått en skriftlig kommentar från Niklas Kvarnström där han skriver att citat, anteckningsblocket innehöll mina minnesanteckningar. De innehöll inte säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och NATO har rutinen för att hantera kvarlämnat material. Slutcitat. Niklas Kvarnström är den tredje säkerhetsrådgivaren sedan posten inrättades av den nuvarande regeringen 2022. Moderaten Henrik Landerholm fick avgå efter att han glömt säkerhetsskyddsklassade handlingar på en kursgård. Landerholms ersättare Tobias Thyberg hann aldrig börja på jobbet efter att hans privata bilder läckt ut. Niklas Kvarnström tog över uppdraget för nästan precis ett år sedan. Utrikeshandelsminister Benjamin Dousa säger att han inte har någon mer information än vad som skrivits i media om händelsen i Ankara.
Då i övrigt får jag hänvisa uppföljande frågor till regeringskansliet.
Reporter Karin Runblom. Arbetslösheten minskar i hela landet. Det är enligt nya siffror från Arbetsförmedlingen. Torbjörn Holle är chefsekonom på fackorganisationen LO.
Ja, men det är i linje med den bedömningen som medieekonomerna har gjort att arbetslösheten har toppat och är nu på väg ner i ganska sakta men ändå tydligt neråt.
Förändringarna på jobbmarknaden är små men visar en positiv trend där både varsel om uppsägning och långtidsarbetslösheten minskar. I en kommentar till den nya månadsstatistiken skriver Arbetsförmedlingen att utvecklingen, trots variationer, syns i alla län, gäller både män och kvinnor samt inrikes- och utrikesfödda. Melissa Petrich Notstrand är statistikchef på Arbetsförmedlingen.
Läget på arbetsmarknaden är mycket mer stabilt, försiktigt positivt, så det går åt rätt håll.
Men även om arbetslöshetssiffrorna gått ner så säger Torbjörn Hollö att det kommer ta lång tid för arbetsmarknaden att återhämta sig och att det finns stora utmaningar framåt.
Nu gäller det att se till att långtidsarbetslösheten inte tillåts bita sig fast. Att vi ser till att människor inte fastnar i långtidsarbetslöshet, för vi vet hur svårt det är att komma tillbaka på arbetsmarknaden om man har varit ifrånvarande för länge. Så att om jag skulle peka på en specifik åtgärd så är det att försöka få upp volymerna på arbetsmarknadsutbildningarna. Vi vet att det är effektiva insatser som leder till jobb för folk.
Ekot har sökt Svenskt Näringsliv som inte hade möjlighet att kommentera. Reporter Linn Hallberg. I Ukraina har parlamentet nu godkänt Serhii Koretsky som ny premiärminister. Det rapporterar flera lokala medier. Koretsky har länge haft ledande roller i två energibolag och nominerades av president Zelensky igår. Presidenten har tidigare sagt att just energisäkerhet är det kanske viktigaste i Ukraina inför den kommande vintern. I Mellanöstern ökar spänningarna efter att USA tidigt i morse intensifierade sina attacker mot Iran. Bland annat slog man till mot en oljetanker i Persiska viken, nära landets viktigaste oljeexportterminal. Iran hotar nu med att ge sig på all infrastruktur i regionen och har redan svarat med nya attacker mot amerikanska mål. Det rör sig bland annat om kommunikationssystem och bränsleanläggningar tillhörande amerikansk militär i Jordanien, skriver AFP. USAs vicepresident J.D. Vance erkänner nu misstag i hanteringen av utredningen kring den dömda sexförbrytaren Jeffrey Epstein. Det säger han i podcasten The Joe Rogan Experience.
We absolutely screwed up the comms of the Epstein files, like we just did. But do I think the reason we screwed up the comms is because we were trying to hide something? No.
Vi gjorde bort oss, men försökte vi dölja något? Nej, säger J.D. Vance i en intervju med högerprofilen Joe Rogan och säger att framförallt kommunikationen kring filerna blev fel. Pam Bondi överdrev vad dokumenten innehöll, fortsätter han, och syftar på den tidigare justitieministern.
I think Pam was trying to respond to the political moment. I think she overstated what we had and what we didn't have, and I think that she, you know, got roasted for it publicly.
Trump-administrationen har mött stark kritik för sin hantering av utredningen kring sexförbrytaren Jeffrey Epstein som dog i häktet 2019. Kritik som eskalerade när justitieministern Pam Bondi antydde att hon hade en lista över påstådda medbrottslingar till Epstein som var redo för granskning. Men några månader senare ändrade hon sig och sa att det inte fanns någon lista. I början på året sparkades Bondi som justitieminister och just nu pågår processen med att godkänna hennes ersättare, Todd Blanche. Många bedömare menar att hennes hantering av Epstein-filerna var en stor del i varför hon fick gå och även Blanche får nu frågor om Epstein-utredningen i kongressförhören. Och J.D. Vance säger till Joe Rogan att filerna borde släppts på en gång men är tydlig med att han inte tycker att president Trump själv gjort något fel.
I think that we should have just dropped everything at the very beginning. We should have just done it as quickly as possible.
Reporter Esmeralda Egerup. Så till Venezuela. 3 veckor efter jordbävningen som drabbade landet ligger nu ett stort fokus på att hjälpa människor att bearbeta traumat. I det hårt drabbade La Guaira bor Alexis Sedin.
Alexis Sedin har tagit sig ner till strandkanten för att fiska. Det är första gången sedan jordbävningen. Vi går fortfarande igenom det här, säger han till nyhetsbyrån Reuters reporter på plats. Det har inte varit lätt. Vi är fortfarande nervösa över hela situationen. Andreas Speit är landskoordinator för Läkare utan gränser i Venezuela. Folk hoppas fortfarande på att hitta överlevare. Det tror jag är svårt efter 3 veckor.
Yeah, to generate this switch in the head of people is difficult, huh?
Och att få till den omställningen i folks huvuden är svårt, säger han.
It's not only you lose your home, you lose your perspective.
La Guaira, katastrofens epicenter, är en turistregion. Och i och med jordbävningen förlorade många inte bara sin familj utan också sin framtida försörjning. Förlorad framtidstro läggs då till traumat av att ha genomlevt katastrofen, säger han.
So mental health support is a key thing here and this needs to be scaled up more and more because this is something which you cannot cure in, let's say, 2-3 weeks.
Därför är psykologiskt stöd så viktigt, säger Andreas Speit. Det kommer att ta månader, år för vissa, att läka från det här. Andreas Speit utgår från huvudstaden Caracas. Men han åker till La Guaira varje vecka. Han kan fortfarande inte tro det, säger han. Det ser ut som en krigszon.
I still cannot believe it. It looks like a war zone, which it reminds me Gaza or Syria.
Klara von Jägerfeldt, reporter. I Indien demonstrerar just nu studenter och unga mot regeringens utbildningspolitik och särskilt den sittande utbildningsministern. En av de ledande aktivisterna till och med hungerstrejkar i värmen och blir allt svagare. Naila Salim är med oss direkt från New Delhi. Varför är det här så oerhört viktigt för studenterna?
Men ungefär halva Indiens befolkning räknas som ung och de har stora ambitioner för sina liv. Men för att lyckas så behöver de en bra utbildning och det är då den här växande frustrationen över systemet så som det ser ut nu som det här handlar om. Och det är därför som man kräver utbildningsminister Dharmendra Pradhans avgång. Att man sen går så långt som att hungerstrejka, det är något av en indisk tradition. Mahatma Gandhi gjorde ju det för att protestera mot britterna till exempel. Och nu är det då ett antal studenter och andra som helt enkelt har bestämt sig för den här metoden. Och för det mest kända aktivisten så är läget allvarligt och han släppte en video alldeles nyligen. Vi kan lyssna.
Namaskar sathiyo. Bade mushkil se aaj fir aap logon se jud pa raha hoon 18th din kyunki aap logon ke hazaron sandesh aaye.
Ja, men det här personen som vi hörde är Sonam Wangchuk. Han är en mycket respekterad politisk aktivist i Indien och han är inne på sin 19:e dag utan mat. Och han säger bland annat i sitt rätt så långa meddelande att han inte mår bra, men att börja äta det löser inte själva grundfrågan. Och så uppmanar han människor att delta i en marsch mot parlamentet som ska planeras då tills på måndag. Och många har vädjat till honom och de andra att avbryta hungerstrejken som ju sker utomhus i 40 grader. Värme. Och en domstol har gett order till myndigheterna att agera om det skulle bli kritiskt för deras liv.
Så det här är ju något som har växt sig till en stor rörelse i Indien för generation Z. Vad är det man vill med det här? Vad är det studenterna vill se för förändring?
Ja, men man vill reformera hela utbildningssystemet, men bland annat mer specifikt så en fråga som har väckt mycket protester är den här privatiseringen av inträdesprov, att det läggs ut på entreprenad på olika bolag och att det här systemet gör det möjligt att fuska. Och att det är för få platser, en enorm konkurrens och unga slås ut på ett rätt så hårt sätt genom det här systemet och särskilt de som inte har pengar att betala sig in på de privata universiteten utan de som måste försöka komma in på de statliga så att säga.
Kommer regeringen och premiärminister Narendra Modi lyssna på demonstranterna, tror du?
Nej, men det tror jag inte. Man har inte hittills visat tecken på det i alla fall. Och jag har en känsla av att man inte riktigt förstår sig på de unga eller att de är en maktfaktor. Och häromkvällen så sa Sonam Wangchuk, som vi precis hörde här, att syftet är liksom inte bara att få ministern att avgå utan att få det indiska folket att vakna. Och det är ändå lite konstigt hur regeringen agerar med tanke på hur det ser ut i grannlandet. I Bangladesh så protesterar studenterna också nu och där avsatt ju studenterna den före premiärministern för några år sedan och rätt nyligen i Nepal så såg vi samma situation.
Säger Naila Salim med oss direkt från New Delhi. Den historiskt omfattande upprustningen av försvaret märks av i Skredsvik utanför Uddevalla. När rökdykarbasen ska bygga ut tvingas boende flytta därifrån. En av dem är Marianne Sörling.
Det är ju vår pension och vi hade ju tänkt när vi blir äldre att då får väl barnen lösa ut oss. Så det är ju 7-8 miljoner.
Marianne Sörling tillhör ett av 15 hushåll som fått sina arrenden uppsagda. Hon bor halvårsvis i en gammal handelsbod från 1800-talet som nu ska bort. Det lutar åt att hon river huset om försvaret får igenom sina krav.
Det går inte att flytta ett hus här. Vägen här nere bär ju inte.
Hon och hennes grannar säger att de har förståelse för att försvaret behöver marken men har överklagat beslutet till hyres- och arrendenämnden i hopp om att åtminstone slippa rivningskostnader. Hanna Heikele är förvaltare på Fortifikationsverket som äger försvarets fastighet. Vore det inte rimligt att betala ersättning?
Avtalet är ju inte skrivet så. De här bostadsarrendena för fritidshus, det är ju inte primära bostäder. Så att vi ställer ju inte någon på gatan.
Myndigheten kan i nuläget inte svara på om flera arrenden i landet kommer att ses upp och säger att det är försvarets behov som styr. Att Marianne Sörlings 1800-talshus måste bort handlar om att militären inte ser någon användning för det.
Jag förstår ju alltså värdet i att liksom kunna ha gamla byggnader. Men än så länge så är det avtalen som gäller och vi har ingen analys som påvisar att det skulle finnas något behov av byggnaderna på platsen.
Marianne Sörling igen. Det är 12 år sedan som ni köpte huset. Tänkte du inte på att det kunde bli så här?
När vi köpte huset fanns det knappt någon verksamhet här. Och när man pratade med militärer så sa de att ja, men vi kanske säljer marken så småningom.
Säger Marianne Sörling, reporter Arvid Brandström på P4 Väst. Sjuka och döda laxar i Sveriges viktigaste laxälv Torneälven skapar stor oro bland både fiskare och forskare. Sportfiskaren Leif Tavola från Joksengi anser att situationen inte tas på allvar.
Det är katastrof. Vi har haft det nu i 12 år och ingen vetskap om vad det här beror på.
Leif vittnar om att det finns mycket sjuk och svampangripen lax i haven och även att fiskare ser skillnad i laxarnas beteende. De nappar inte lika ofta som de brukar.
Var och varannan lax är angripen och det är mycket oroväckande.
Och han tycker att för lite resurser läggs på situationen.
De borde ha hittat upp liksom SVA och Finska Livsmedelverket. För några år sedan blev vi ju lovade att de skulle ta tag i det här.
Hampus Hellbom, biträdande statsveterinär på Statens veterinärmedicinska anstalt, svarar på kritiken.
Då är Torneälven prioriterad på grund av att det har varit mycket problem där. Alltså vi är uppe varje år och provtar så mycket som vi har medel till. Så att vi provtar både i själva älven och ute i skärgården.
Den årliga provtagningen sker under en veckas tid och Hampus Hellbom säger att myndigheten inte har möjlighet att lägga mer resurser på Torneälven. Förra året installerade SVA däremot en kamera vid älven för att kunna mäta hur många sjuka fiskar de ser.
Nu sitter vi och analyserar manuellt, men tanken är väl att kunna bygga upp ett analyssystem där en förhoppningsvis kan själv läsa av fiskar som är skadade också.
Reporter Joel Jakobsson på P4 Norrbotten. I Danmark växer oro för engelskans inflytande på det danska språket. Den danska språknämnden har därför lanserat en kampanj för att sätta fokus på fenomenet och kanske hitta nya danska ord istället.
Som cutie och som oh, I'm cute.
Jag kan säga cute och cutie istället för söd, säger Siri som sitter på en bänk i centrala Odense. Och ja, engelskan börjar ta över för mycket, tycker hon. Helena Magnusson som guidar turister i stan tycker också det är för mycket, men samtidigt kan engelskan ibland ge en annan språklig precision, tycker hon.
Jag kan säga undskyld, det är sån, alltså beklagar jag verkligen. Och sorry, den är måske sån lite nedtonad i förhåll till det.
Säger jag undskyld, alltså förlåt, så är det verkligen någonting jag är ledsen över. Sorry är mer nedtonat. I Sverige skämtar vi ibland om att danskarna använder sig av ord som weekend, computer och teenager. Men det är lånord som är så etablerade att de i allmänhet inte längre ens ses som engelska. Det som händer nu är någonting annat, förklarar Kasper Hansen, språkvetare vid Danska språknämnden.
Vi har nu en generation av unga och unga vuxna som är vuxet upp med ett sidelöpande digitalt liv.
Vi har nu en generation som vuxit upp i den digitala världen, en värld där engelskan dominerar, vilket i sin tur smittar av sig på vardagsspråket. På Dansk språknämnd vill man nu via kampanjen Kan vi på dansk, som Kasper Hansen leder, undersöka om den snabba engelska utbredningen nu faktiskt börjar uppfattas som ett problem.
Nu har vi en vinkling där heter Är det ett problem?
Nämnden vill med kampanjen dels öka medvetenheten men också hitta danska ord som kan användas istället för de engelska. Om det lyckas är helt och hållet upp till danskarna. Det är de som äger språket, säger Kasper Hansen.
Det är språkbrugarna som skapar språket.
David Rasmusson, Odense.
Så börsen i Stockholm just nu minus 0,3%, London ner med 0,3%, i Frankfurt ner med 0,7%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 61 öre och en euro 11 kronor och 2 öre. Så gäller det en populär barnserie som väckt reaktioner. Brittiska parlamentariker vill granska det man menar är proryskt innehåll i den tecknade barnprogrammet Masha och björnen. Kulturnytts Anton Bennebrandt, vad handlar det här om?
Ja, den här serien den skapades i Ryssland och bland dess många, många avsnitt så finns det sånt som fått liberaldemokraten Tom Gordon att reagera. Till exempel när Masha leker gränsvakt i en hatt som liknar den brutala sovjetiska gränsvakten NKVD. Så sjunger hon en sovjetisk militärsång.
Woohoo! I am right now in the army!
I find it incredulous that in a children's cartoon you accidentally just, you know, innocently drop in Soviet uniforms and these militaristic themes.
Och vad är det politikerna ber om?
Ja, i ett brev som 50 parlamentskollegor har ställt sig bakom så riktar man sig till kulturminister Lisa Nandy och påtalar då dels innehållet men också att intäkter från företaget bakom som officiellt är baserat i Cypern, de kan gå tillbaka till den ryska staten. Och då den här serien finns på till exempel brittiska Netflix så är det där något som publiken behöver få veta, säger Tom Gordon.
Most people in the UK, if they thought any part of their Netflix subscription or their TV license in part one way or another was going to the Russian state funding that war, they'd be pretty outraged.
Så vad kan det här leda till då?
Ja, det är faktiskt lite osäkert. Serien finns både på brittiska Netflix och så Play-tjänsten ITVX. Och det politikerna ber om är egentligen att möjligheten att granska då utifrån rådande regler, att det ska undersökas. Och så ber man faktiskt om att det generella skyddet mot just utländska påverkansförsök som det här ska stärkas.
Du har även pratat med ukrainska experter om det här.
Ja, precis. Jag ringde upp Anait Choderia vid Ukrainas center för bekämpning av desinformation. Hon kallar det här för ett uttryck för Rysslands soft power och säger att de inte är ensamma om sin bedömning av serien som del i Rysslands hybridkrigföring.
Så går det här barnprogrammet Masha och björnen att se i Sverige?
Ja, det gör det. Via YouTube går det alldeles utmärkt, men det togs bort ur SVTs tablå 2022.
Vi tackar för det, Kulturnytts Anton Bennebrandt. Radiosporten nu med Samuel Silén.
Med fokus på fotbolls-VM.
Efter segern mot England i VM-semifinalen firade de argentinska spelarna med att hålla upp en banderoll vars budskap löd Las Malvinas son Argentinas. Falklandsöarna tillhör Argentina. Ögruppen utanför Argentinas kust är ett självstyrande brittiskt territorium som 1982 ockuperades av Argentina, vilket ledde till det drygt 2 månader långa Falklandskriget där totalt 907 personer dog och fortsatt är ett sår mellan länderna. Konflikten var på tapeten inför matchen och omsjungs ofta i argentinska läktarsånger. Efter slutvisslan tog Giovanni Lo Celso och Nicolas Otamendi emot banderollen från läktaren och höll stolt upp den medan de segerdansade. Politiska budskap är enligt det internationella fotbollsförbundet FIFAs regler förbjudna på VM-arenorna.
reporter Astrid Einarsson. Och nu rapporterar nyhetsbyrån AP att den brittiska regeringen fördömer agerandet i och med att politiska budskap enligt FIFAs regelverk är förbjudna på VM-arenorna. Storbritanniens handelsminister Peter Kyle säger till BBC att spelarnas beteende var helt opassande och han uppmanar FIFA att utreda händelsen. Argentina möter Spanien i VM-finalen på söndag. England och Frankrike slåss om bronset på lördag.
Vi tackar för det, Radiosporten Samuel Silén. Och lunchekot, det närmar sig sitt slut. Producent var Per Enander. Vi lämnar nu över till SMHI för landet och sjöväder.
Och här på